Här står jag i den här studion och ser på Joel Forsbacka. Du ska prata om jantelagen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Jag skulle ta upp den till diskussion i alla fall. För jag har några ändringar till den som skulle göra den inte bara bättre utan direkt användbar. Kanske nyttig. Med den här då, min förbättrade jantelag, så tänkte jag att vi skulle kunna ta den och fundera på ifall Österbotten, som nu har stark medvind, om Österbotten riskerar att hamna på fel sida av arrogans, hamna i jantefinkan. Ja, man är ju orolig helt enkelt.
Du vet ju att Tom Cruise var i Jakobstad. Det är det enda jag tänker tala om idag.
Jag tänker tala om Tom Cruise.
Ursäkta, du tänker att det är nu ni börjar få problem med arrogans?
Ja,
nu.
Jo. Okay. Du tänker att det har varit paha innan?
Sen andra världskriget. Alltså, Hagar Olsson klagar på Österbotten att ni tror att änglar kommer till er och sen finns där.
Ja.
Det börjar vara dags för den här praten.
Det börjar bli dags, ja. Jag tror sent än aldrig i så fall.
Bra. Jag ska ge lite motvikt. Jag har nämligen spenderat hela förra veckan tillsammans med Anneli Auer. Eller en bok. Case Anneli Auer.
Ja.
Och inte nu Ulvila-mordet, utan sexfallet. Det som alltså hon och hennes dåvarande pojkvän också dömdes till. De fick ganska långa straff. Det har kommit en ny bok om just det här och då visade det sig att det kanske är rättsstaten Finlands största haveri någonsin. Myndigheternas upprepade fältram på mediernas slappa och ensidiga rapportering ska vi prata om idag. Mm. Adrian, när en fransman idag öppnar sin favoritsida på internet, nämligen Pornhub, så möts han istället av en tavla. Friheten leder folk av Eugène Delacroix. Och det är alltså den här, ni vet, den här kvinnan som håller i tricoloren.
Les Miserables.
Alltså hon med boobsen då?
Jo, med boobsen.
Ja, nej, Coldplay-tanten.
Ja,
är det så, ja.
Vi var hate.
Ja. Hon säger, leder fransmännena liksom, eller leder folk över de stupade, vet ni så.
Ja.
Den friheten.
Mm.
Det ska du prata om.
Typ, jag ska prata om allt det vackra på Pornhub, tänkte jag, med fokus på kommentarsfält. Inte nödvändigtvis alltså.
Det vackra på Pornhub.
Allt det vackra, alltså ni skulle bara veta. Alltså jag har sett mig själv som svenska Yles korrespondent nu den senaste veckan.
Nice.
Jag jobbar hårt på det där kämpet.
Drömjobb.
Det är drömjobb.
Då börjar vi med jantelagen ändå, så att vi kan ha händerna på täcke.
Nice. Jantelagen, shit. Eller hur? Shit.
Alltså man måste ju säga att det är shit, för det är ju en del av jantelagen. Jag är shit, du är shit.
Mm-hmm.
Så det måste ju vara det.
Jag tycker om jantelagen, det kan hålla schacke lite. Man kan hålla liksom schacke i kassa.
Ja, man använder ju också jantelagen hemskt löst. Alltså, jag har inte läst En sjöman går i land eller En flykting korsar sitt spår av Axel Sandemose, som då är ursprunget i jantelagen. Har ni läst de böckerna?
Nej, det gick mig förbi.
Ja.
Aldrig ens hört.
Jantelagen kommer från de litterära verken då. Oavsett så uttrycket då, jantelagen, så används ju som en lite catch-all för alla situationer där det har blivit en sån kultur av upplevd, påtvingad ödmjukhet. Ingen ska vara för stor på sig, ingen ska hävda sig. Någon gång i gymnasiet läste jag då jantelagen, så det finns 10 paragrafer, 10 kommanderingar. Och jag läste dem lite slarvigt och konstaterade att det är ungefär så här den funkar, att du ska inte tro att du är något, är den första paragrafen, och sen är det 9 till, och de är ungefär snart lika, så jag tänkte att...
Så det är som budord? Du ska inte ha andra gudar förutom mig?
Det finns 10 och de är lite... De är tweakar från varandra allihopa.
Aha, okay.
Men du ska inte tro att du är något, är den första och kanske den största, och den som vi då antar att det här är liksom hur jantelagen funkar.
Jag tycker jättemycket om det där. Jag tycker jättemycket. Du ska inte tro att du är någon.
Jo.
Det är saker jag säger nästan varje dag till mitt barn.
Jag har med orsak av då nyliga händelser i Svensk Finland. Känner mig tvungen att gå tillbaka till jantelagen. Att hej, hur funkar den där då? Mina nyckelord idag är Kajs framgång, en dokumentärfilm på Extrem och Tom Cruise i Jakobstad.
Så bra exempel!
Det här kan jag berätta. Hälften av jantelagen är helt dogshit. Andra hälften är skitbra. Vi tar bort hälften och så kommer den vara i chic. Det finns liksom guldkorn som gömmer sig i bajsvassen här. Jag läser igenom de här paragraferna i jantelagen,
ja.
Och så säger jag vilka som vi stryker och vilka som vi håller.
Bra.
Den första är, du ska inte tro att du är något. Den tycker jag att vi håller kvar.
Ja.
Man ska inte tro att man är något som man inte, men man ska absolut tro att man är det man är. Det ska inte vi förtrycka. Andra är, du ska inte tro att du är lika god som vi. Den går bort. Du är visst lika god som vi.
Jag älskar att Kia ser ut som hon ska vara med i en målning nu. Att hon...
så, för att jag blir att fundera på innebörden av det här, men att okej, okay, fine, den är kanske lite... Den är lite...
Lita på mig bara.
Störig.
Nummer tre, du ska inte tro att du är klokare än vi. Den går också bort.
På riktigt?
Den gillar jag.
Den tycker jag om.
Jo, sant.
Alltså det är ju kunskapsförakt som man måste motverka.
Han tog tillbaka det.
Han tog tillbaka det. Du pudlar direkt.
Den ska vara kvar.
Vi tittar med väldigt arga.
Nej, jag har helt rätt. För jag har gjort en sån här skillnad att här finns de som handlar om ens förhållande till andra människor och sådana som har förhållande till sig själv. Vi kämpar vidare. Du ska inte inbilda dig att du är bättre än vi. Håller vi kvar. För det ska du inte.
Nej.
Nummer fem. Du ska inte tro att du vet mer än vi. Den håller vi kvar.
Ja.
Det är samma.
Saker jag brukar säga varje dag, alltså hade du nu sagt.
Ja. Nummer sex. Du ska inte tro att du är för mer än vi.
För mer betyder inte också att man är bättre då?
Ja.
Så det är lite samma. Man upprepar sig lite då.
Jag tolkar det som att man är finare. Ja. Man förtjänar mer.
Ja.
Ja, det tycker jag vi kan stryka.
Man går för mer.
Kan vi stryka den då?
Nej, den håller
vi. Ja, den håller vi.
Som lag.
Du och jag tycker inte lika, märker jag.
Tycker du att folk ska gå runt och känna sig för mer?
Alltså, en det kan vi göra det så blir lite mer spänning i samhället.
Ja, alltså jag är ju författare. Jag måste ju tycka att jag är bättre än andra människor.
Skådis är ju, du måste väl också tycka att du är bättre än en simpel journalist. Kvinna dessutom. Kvinnorna är ju sämre än männen, det vet vi väl.
Men herregud.
Jag är glad att du sa det där, för jag tänkte hela tiden när han talade. Ska Kia öppna munnen nu?
Nej. Ja.
Så kvinnan ska väl vara tyst?
Janna patrull att stöta på så här.
Det var lätt för dig att dra den här.
Nummer 7. Du ska inte tro att du duger till något. Den tar vi bort, va?
Ja, den tycker jag faktiskt är lite elak.
Jag menar det.
Ja.
Nummer 8, du ska inte skratta åt oss. Den tar vi också bort. Du ska visst skratta åt oss. Om oss eller vi är antingen överheten eller
sällskapet.
Om vi är folket överhuvudtaget, skratta åt oss. Det är klart att man ska göra
det. Är klart, alltså skratt är det bästa jag vet.
Ja. Nummer 9, du ska inte tro att någon bryr sig om dig.
Den kan du ta bort.
Den tar vi bort.
Jag bryr mig om jättemånga människor.
Jo. Och inte för att låta som en ungdomsledare här, men du är ju älskad.
Nej.
Du låter också lite kristen.
Jo. Alltså, alla har någon som bryr sig om dig.
Ja.
Fuck det där. Den går bort från jantelagen.
Men vem är det alltså som... Förlåt, vem är det Gud som har skrivit?
Nej.
Vem har skrivit de här reglerna? Är det Jesus?
Axel Sandemose har skrivit
nej, det var det du sa, den där som...
jantelagen i sin... Alltså det, i en fiktion då.
Ja.
Och sen sista, tionde budordet i jantelagen är: du ska inte tro att du kan lära oss något. Den tycker jag att vi håller kvar. Jag tycker inte att man ska tro att man kan lära någon annan något.
Okay. Nej, alltså nu hårt motstånd. Din förra så där kristna, du ska veta att du är värdefull shit. Det får jag väl hålla med om på någon nivå. För att barn lyssnar kanske på det här. Men alltså,
det är good, nej.
men alltså det där sista.
Mm. Du ska inte tro att du kan lära oss något.
Alltså, nu ska du ju självklart tro att du kan lära oss någonting. Alltså jag håller med dig. Så fort jag börjar tala högt så har jag min tanke fast vad du tänker. Visst är det så? Man ska tro att man kan lära oss någonting.
Nej. Vi håller kvar lagen.
Jaha.
Vilket betyder att du ska inte tro att du kan lära oss någonting.
Men jag tycker ju...
Det tycker jag är sant.
Varför alltså jag måste säga att nu är jag team Adrian här. Varför tycker du så?
Som pedagog så tycker jag att det är en skev bild eller en skev tanke att tänka att man kan lära ut något åt någon annan. Lärande händer i en kontext där lärande är möjligt. Och vi kan alltså lära oss tillsammans. Eller vi kan skapa rum där vi lär oss nya saker. Jag kan inte lära dig någonting.
Okej, så du har just gjort den där regeln om till typ vänstern så här valfjäsk. Den blev jättekomplicerad och jag skulle inte rösta på dig någon mer. Men...
Hörni, nu har vi... Ni kan hålla med eller inte, det här är min jotto.
Men, ja, det är ditt ämne.
Men här är den nya jantelagen. Med revisioner, med strykningar.
Yeah.
Hur som helst, vi har den nya jantelagen som ändå är inte bara inte skit, utan den är direkt...
Obehaglig.
Nej, den är produktiv. Den är fin. Den kan hjälpa oss. Den kan ge en boost till oss.
Jag tycker så om dina exempel nu som du sa där i början. Att hur ska vi nu ta oss an de här?
Ja, med hjälp av den här så ska vi se ifall vi inte kan hjälpa oss själva lite med den. Om vi då har en österbottnisk hybris som gror eller har funnits sedan krigstiden. Så kan det här vara ett verktyg då att kväva den i sin linda. Vi börjar med Tom Cruise i Jakobstad. Varför hatar vi det? Hatar vi det? Tycker vi det är kul att Tom Cruise är i Jakobstad?
Jag hatar faktiskt inte någonting annat med det än att han åkte helikopter omkring liksom, istället för att ta bil.
Jo.
Det tyckte jag inte om. Och sen köpte han en svan. Det fick mycket poäng. Jag älskar. Nu är jag ju kär i flickan här, men jag älskar de där svanarna. Det är otroliga båtar. Och jag diggar alltså att han får ju att köpa en svan.
Alltså jag tycker ju om det här. Jag tycker att rika människor, alltså ultrarika människor, ska bete sig så äckligt som de bara kan, så att jag vet vem jag ska hata.
Och
jag,
ja,
och jag tycker, visst. Och jag tycker ju också om det, att det blev rubrik liksom av att han säger åt hela Finland, hello. Det var jag liksom bara så att
han, det var det han sa.
Ja, han är en man av forward. Han sa hello och sen sa han beautiful.
Ja.
Och jag var så där att du är anti-Trump. Du är liksom, jag tycker om dig. Det var liksom bra. No weave. Det var rakt på.
Beautiful var ju riktat till den där båten då. Och hello var riktat till Finland. Att komma flygande och helikoptrande och beautiful boat ande som han gjorde där är ju att tro att man är nå. Vi kommer inte undan det. Att han har liksom varit lite mannen där. Och det är väl därför hans tid är mer värdefull än våra andras. För vi som hinner köra från Kronoby till Jakobstad med Nissan.
Jag tänker alltså att det som är lite spännande med den där scientolog-duden.
Mm.
Förutom att han är scientolog och galen.
Är
alltså att han gör ju sina stunt själv.
Mm.
Och det tycker jag faktiskt att det är lite bättre än alla andra.
Han
är lite bättre än alla andra, Joel. Tom Cruise är lite bättre än alla andra skådisar. Också än dig.
Så här. Att vi,
gör du
att
dina stunt själv?
Jag har gjort alla mina stunt själv hittills.
Okej.
Okay. Och det finns andra skådisar som gör sina stunt själv. Det finns till och med sådana som är... Alltså, som skådis... När folk pratar om vem som får vara med i vilka filmer eller serier eller teaterpjäser. Det som jag känner starkast är att som skådis vet jag att nästan alla skådisar kan göra nästan vad som helst. Men det finns så många skickliga skådisar. Det finns jättemånga som är lika bra eller bättre än Tom Cruise. Vissa av dem kanske också gör sina egna stunt. Alltså det är bara satt om man har lite finare face. Det vad jag problematiserar är inte att Tom Cruise är skicklig på sitt jobb. Han ska inte tycka att han är bättre än alla andra.
Så det här är ett helt nytt sätt att tänka.
Han kan vara, grejen är, han kan vara lika bra. Han kan vara jättebra. Han
men
kan vara lika
bättre.
Bra. Men inte bättre.
Så du vill att han ska vara ödmjuk?
Ja, han kan tycka att han är liksom lika bra som världens bästa skådisar.
Ja, vi tar nästa exempel.
Kais framgång har ju också lett idag en sorts regionalt bröstbultande, kan vi kanske hålla med.
Verkligen. Alltså alla i Österbotten har stånd bara de tänker på Kai.
Jag också.
Ja, och jag.
Och jag, så här, jag skulle inte påstå själv att det här är Kais eget fel, att det har blivit så. Men det, nu är jag här liksom en sån, jag har fördelen av att känna, eller många är det ju som har fördelen av att känna Kai-pojkarna.
Känner du Kai?
Jo, men det är ju jättemånga.
Va, på riktigt?
De har ju typ alla jobbat
och jag tycker att de är helt härliga människor. De är ödmjuka, de är inte liksom, tror sig inte vara för mer. Vet jag. De tror inte att de är bättre än någon annan. Men de tror att de är bra, de tycker att de är skickliga. Och det är ett tecken på det att man ens ger sig ut och går med i Mello. Lite kantstött blir där och de också flyger helikopter mellan.
Jag vet, det tyckte jag inte om.
Nej, inte jag heller tyvärr.
Men det är liksom man sa om Kai, att det som de vann allra mest på var att de var så vanliga. Alltså
jo.
De är så...
Jo. Det finns inget dirt, det finns ingen arrogans.
Nej, men de är inte arroganta. Det måste, alltså, jag håller nu, jag ser hur du är chockad.
Men
jag inte säger emot, Johan.
Men det är ju inte alls vanligt. Alltså folk är inte arroganta, inte alls vanligt. Vanliga människor är arroganta.
Ja. Jag tänker att det var som var bra med Kai, att de inte var arroganta.
De är alla jättefina typer.
Ja, tyvärr är de jättefina.
Jag har alltså också då sett Kebne. Har ni sett den?
Ja!
Ja, så. En dokumentär då med Eva Liteir, Herman Karlsson och Marie Lindblom från Extremsredaktion. Och den berättade om hur Eva Li fick sin dröm genom att bestiga Kebnekaise. Ett sån här projekt som har funnits på bucketlisten. Och Eva Li då förberedde sig relativt lite för det här ganska digra uppdraget att gå upp för Sveriges högsta berg. Och har överlag en sån, det är hennes kännspaka, någon slags lågbry inställning till utmaningar. Att det här klarar jag av. Initialt kände jag det som att den dokumentären, jag fick en sån känsla att det här handlar om en ung människas arrogans och högmodets yttre gränser. Vad tyckte ni att, hur kände ni av arrogans i Kebne-dockaren?
Ja.
Mm. För mig är den ju otroligt att jag skickar åt Kia också det här att jag förstår varför jag är ensam och utstött när jag ser den. Och det är liksom det var när det kom den här kräftskiva biten i början som jag var så där att jag vill inte vara en del av det här. Det här är svensk Finland när det är som mest svensk Finland.
Ja.
Och arrogans tror jag att hör till där, men det är en sån här typ av arrogans som är jättesårbar.
Jo, visst i världen. Och det tror jag att också illustreras i den dokumentären.
Men man räknar liksom, man räknar det här till något från Österbotten därför att hennes föräldrar är från Jakobstad. Typ.
Ja, hon har österbottnisk koppling. Vi kan,
det är liksom det, för jag tänker ändå, jag känner henne, jag ser henne som någon från
Grani.
Huvudstaden, därför att hon bor väl i typ Helsingfors och liksom, vuxer upp här.
Så, min Österbotten koppling blir lite slapp här.
Men jag tycker om den, den är bra. Bra.
Jag tycker också om den.
Hon, Eva-Li i den här dokumentären, då, när hon ska förbereda sig, hon pratar med Patta Degarman, en sån här expert. Och han säger att du måste gå in med vandringsskorna jättebra. Det skiter hon i.
Får jag säga bara om Patta Degarman, att inte, han är ingen expert, utan han är en upptäcks... Vad var det han kallar sig? Upptäcksresande kanske.
Ja.
Han är en sån här vit man från Grankulla som upptäcker nya ställen i världen, det ska vi inte glömma. Han är en äventyrare.
Och inte en expert då.
Jag kan inte förstå hur man kan alltså ens använda ett så förlegat kolonialistiskt uttryck som att man är en upptäcktsresande.
Man sätter flaggan i ställen.
Det gör han.
Men han är ju erfaren om inte annat. Mer erfaren än Eva-Li i att bestiga berg och grejer.
Så... Alltså det, jag är mer erfaren än Eva-Li att bestiga berg. Och då har jag aldrig bestigit ett berg.
Right. Men hon lyckas ju. Det är ju det som jag tänker att den grejen. Att hon har inte tränat någonting. Nej. Och ändå så lyckas hon.
Det är sån satans siso hon har. Alltså herregud den där kvinnan.
Det är coolt för just med tanke på arrogans då, om man ser henne strunta i träning för hon tänker att jag har bra grundfys, man ser henne strunta i att gå in skorna för hon tänker att jag har så fina fötter att de får inte skavsår, hon lyssnar en del på Patta Degerman men inte på alla.
Man ser hur blicken vandrar när han förklarar saker hur hon inte orkar.
Hon, sådär, hon packar lite slarvigt, hon har med någon smink och grejer som man känner att det
så här rinner ut i henne.
Ja, det där behöver du inte ha.
Det absolut sjukaste i hela den här dockaren, jag skulle inte heller vilja kalla det dockare. Jag skulle kanske vilja kalla det en
travelblogg.
En blogg. Så här, filmad historia.
Ja.
Så det är att de lämnar den tredje typen och sticker. Ja. Alltså jag måste säga att
det
är otroligt hur den här moraliska fel jag fick när jag såg på det. Jag tänkte bara så här, först tänkte jag så här, Eva-Li, vad är hon, 22? Liksom hon är ännu så, liksom på något sätt, nej men med all kärlek, men alltså liten, barnslig, naiv. Men Herman Karlsson, han är inte någon liten. Han är från Borgå. Man lämnar väl inte sin kompis på berget och går iväg.
På tal om vad de har klippt bort, jag måste föreställa mig att där har de haft ett gemensamt samtal. Att kanske Marie har sagt då, att lämna mig här på berget och spring ni upp.
Men, det är så hemskt.
Alltså det kan vi inte utgå från att Marie har lämnats där av, mot sin vilja.
De bara, gå inte! De bara, vi måste
ju filma. Men och de har ett uppdrag där att göra en dokumentär där de ska upp till, på toppen av berget, så då kanske de gör det. Och det är starkt att de gör det ändå trots oro och sådär.
Att de kan gå hela vägen dit upp. Alltså med den här oron i kroppen, då vet de ju inte heller. Nej. Det är ju inte de som ringer efter ambulansen, helikoptern, utan skickar någon svensk och gör det. Ja. Och sen är de sådär, säkert kommer den. Och man, är bara, alltså man bara ser hur dimman kommer in. Och det enda jag tänkte var, hit kommer ingen helikopter.
Jag tror att jag fick en sån alarmklocka angående Jante då, att det är skillnad på folk och folk här. Vissa lämnas efter och vissa går upp på berget. Jag tror, som sagt, jag tror att de har tagit ett gemensamt beslut om detta. Och det är, jag säger inte att Eva-Li har tänkt att hon är viktigare än Marie och därför ska hon upp och vidare, utan jag tror de har tagit ett gemensamt produktionsbeslut som kanske inte var helt, de har fått lite kritik för det också från fjällguider och grejer, att man ska inte splitta upp och sådär. För att lite runda av den här jotton med Kebne, så vad de också gör, vilket jag tycker är jättesnyggt, är att sen de konstaterar att det här var jävla tungt, det var tyngre än vad jag trodde. Det är ju viktigt att höra från någon som har förberett sig illa. Att oj, jag hade lite fel i det. Men det gick ändå. Alltså det går.
Ja, det gick det ju faktiskt.
Ja, det gick bra.
De klarade det.
För Eva-Li.
Eva-Li såg inte så trött ut heller. Att det tänkte jag att det var nog. Det säger hon ju. Jag är ju ung. Och det tror jag nog att så spelar roll där.
Jag tror, det har hon väl rätt till. Ja. Ja, det var ju också den känslan jag fick då under deras förberedelser, att Eva-Li behöver inte träna. För hon är bättre än Herman och Marie som måste träna.
Hon är bättre på allting. Det kommer ju fram att hon är bättre på tält och hon är bättre på vad hon än tar sig för.
Ja, det är väldigt sån Lilla My Madicken vibe. Eller vem är det? Lotta på Bråkmagagatan jag tänker
hon har fått mycket kärlek hemma.
Ja, och det är bra. Alltså, vad vi pratar om här är alltså självförtroende. Man behöver inte vara övermodig bara för att man är modig. Man behöver inte tänka att man är bättre än någon annan bara för att man fixar det som andra klarar av. Samma med Kai. Man behöver inte tro att man är nå, men det betyder inte att man är skit heller. Det har Österbotten också, självförtroende. Det handlar om ens relation till andra. Jag kan klara av det här. Och det tycker jag också Kebne, budskapet i slutändan av Kebne är, gör en jotto, gör den här grejen. Jag klarar av det här, men det kan många andra också. Och det är hur vi österbottningar tar oss genom den här ego-boosten vi har nu. Med heden i behåll, vi är inte sämre, vi är inte bättre.
Joel och Adrian, om jag säger Anneli Auer, vad säger ni då? Alltså, vi börjar med dig Joel, vad är hon för dig?
Rättssalstyp i nyheterna.
Just det, hon är inte, ja, okej.
Okay. Nu är jag med att jag har lyssnat på den här boken.
Men okej, före det. Vi tar det före det.
Före det så skulle hon inte ha existerat i mitt minne, för att min minne är sånt att jag glömmer bort allting.
Man kan inte glömma Anneli Auer.
Man kan inte, okej, okay, men då ändrar jag mitt svar till jag kan inte glömma Anneli Auer.
Ja, men liksom för er, alltså, för mig har hon liksom varit en mördarsatanist pedofil.
Så har inte varit för mig.
Okay.
En typ i nyheterna. Ett fall i nyheterna.
Så är det samma som min producent. En typ som sitter i rätten.
Ja.
Och Adrian hade glömt henne, men sen kommer man ihåg henne. Det där, jag har också tagit del av medierapporteringen av det här caset nästan 20 år. Så att jag tyckte liksom att... Jävla, följetången i offentligheten har varit så otroligt förnedrande för Anneli Auer. Att varje finländare har sin subjektiva och mer eller mindre bestämda åsikt om hur allting har gått till när det gäller henne. Men okej, nu börjar vi och nu får ni, nu ska jag ha inne här i en stämning så ni kan så här, men ni måste inte stänga ögonen för då vet ni inte vad jag gör med er, men ni kan ha ögonen öppna, men lyssna noga. Det är mitt i natten och du ligger och sover i din säng. Din man han sover tryggt bredvid dig och era fyra barn sover i sina egna rum. Du är ungefär 40, du är rätt kär i din man och du känner dig trygg med honom, allting känns bra. Och mitt i allt i natten så bryter sig någon in i ditt hus och mördar kallblodigt din man. Han får över 70 knivhugg och avlider på plats och ställe medan du ringer nödcentralen för att be om hjälp. Livrädd för att mördaren ska döda dig och dina barn blir du sen ännu anklagad för mordet på din man. Sen friar man dig. Sen blir du på nytt anklagad för samma mord några år senare. Sen frias du också från det. Under tiden blir du anklagad för ett helt nytt brott som inte har något med det här mordet att göra. Du blir anklagad för pedofili, grov misshandel och satanistiska ritualer mot dina egna barn. Det brottet fälls du för att få sitta i fängelse för ditt liv är slaget i spillror. Dina barn är omhändertagna, vägrar ha kontakt med dig förutom det äldsta. Men de blir också placerade i fosterhem. 18 år senare stiger dina barn fram och så säger de att de drar tillbaka alla sina anklagelser om övergrepp. De har bara hittat på. 20 år senare rivs domen upp på nytt och du ska till rätten för en ny omgång. Fallet Anneli Auer är alltså ett av de mest sällsynta och uppmärksammade fallen i finländsk brottshistoria. Och det där, jag förstår också sådär att om man nu tror att man har hört tillräckligt om det här case som spänner över då, alltså på riktigt 2 decennier, så kan jag säga nej, så är inte fallet. För idag ska sällskapet prata om Anneli Auer. Kanske jag skulle fråga då, alltså du börjar ju Adrian med att säga att nu har du en annan bild av henne. Du har alltså läst samma bok som jag.
Jag har, alltså jag måste börja med att säga tack Kia för att du förstörde hela mitt jävla veckoslut.
Jag vet, förlåt.
Alltså det börjar, jag har lyssnat på den här boken som du också har lyssnat på. Säger du vad den heter nu, titta, jag glömde bort det.
Jag ska säga vad den heter. Den heter... Oikeusmurha, kuinka oikeusjärjestelmä tuhosi Auerin perheen. Ja den finns bara på finska. Jag har översatt den till justitiemord, hur systemet förstörde Auers familj. Kom 2025 i mars.
Just det. Och grejen var ju den att det började ju med att både du och jag var eld och lågor och höll på att skriva på WhatsApp att det här är så fucking bra. Och sen kommer den här punkten då man bara är sådär att nu orkar inte jag med ännu en beskrivning från barn från hur de har fått någonting instoppat i peräaukko eller något liknande. Och man bara är sådär att hur kan människor, alltså proffs, vara så dumma i huvud?
Det är faktiskt det man tänker allra mest på. 16 timmar i den där boken.
Ja.
Lite måste jag berätta om det här mordet. Alltså.
Ulvsby.
Ulvila säger jag, men det där Ulvsby heter det säkert. Jukka S. Lahti mördades för 19 år sedan. Det här var alltså Anneli Auers man. Och idag vet vi fortfarande inte vem som är mördaren. Nej. Det är lite som med, vad heter han? Från Sverige.
Palme. Nej, men det är Finlands Palmemord.
Vad hette han?
Nej, men förlåt. Hey, du hade glömt Anneli Auer, jag glömde Palme.
Men Palme är en man.
Ja, jag vet. Ja. Det där, men det är så, hela utredningen kring det där mordet är också ju alltså väldigt märklig.
Ja.
Alltså rättsprocessen är ungefär det märkligaste i Finlands kriminalhistoria. Anneli Auer var ju alltså gift då med Jukka S. Lahti och hon dömdes 2 gånger i tingsrätten för det här mordet och 2 gånger friades hon i hovrätten. Och alltså 2015 i december så slog högsta domstolen fast att hon är helt friad från misstankar. Alltså. Hon är inte en mördare.
Nej.
Det här finska folk är ännu jättesvårt att förstå. Men under tiden som den här liksom senare mordanklagelserna då var igen uppe i tingsrätten så blev hon då misstänkt för sexualbrott, satanistiska ritualer och grov misshandel riktade mot sina egna barn. Mm-hmm. Och för det dömdes hon då 7,5 år till fängelse, också tillsammans med sin före detta pojkvän Jens Kukka.
Bästa namnet
någonsin. Det är nog ett fint namn. Han heter inte som är, han har förstås bytt namn. Mm. 2013 föll domen. Han fick 10 år. Och nu måste jag säga bara att den här Jens Kukka, det var bara en tillfällighet alltså. Hon träffade honom på 24 keskustel, vad heter det där, liksom som Tinder.
Ja, Suomi 24, vauva, något sånt.
Ja, vauva plus 24, vad det heter. Och, det där, och så blev de tillsammans, han var en taxikust, de bodde i Åbo. Det var ett år efter att hon hade, alltså efter att hennes man hade blivit mördad. Och de hade ett förhållande i 7 månader. Han orkade inte med henne för att hon hade 4 barn, det kan man ju förstå. Men han var ännu så där bara, hon sa, vet du, hej, jag är den här mördaren, enkan. Och han var bara, okej, whatever, liksom. Att han, ja. Det var inte, han, ja.
Men, han, men de hade lite olika skeden i livet och hon hade 4 barn. Så det var därför det...
Sen fick han sitta 10 år. För äppel i analen. Alltså, undulater, möss.
Men oh my god. Alltså inte nog med det. Alltså inte nog med att han satt 10 år för ingenting han hade gjort. Utan han mist sitt taxibolag. Och i och med att han hamnade in i liksom sörke som pedofil. Så blev han ju misshandlad konstant. Alltså det var ju liksom, jag satt när den här kom i den här boken och de sa, alltså du sa att han har gjort en intervju på Longplay, så var jag sådär, var fan är hans bok? Liksom var är den boken? Mm. Alltså det måste ju suga så revet, alltså han kommer aldrig att gå på Tinder någon mer, han kommer aldrig att gå på Hinge någon mer.
Nej, jag kommer aldrig gå på date.
Nej, och liksom bara sådär, vet du, asterisk, ja, han var ett kukhuvud, han slog sina barn, men han förtjänar ju inte det här.
Nej. Hej, nu vill jag vara super tydlig. Det finns alltså 2 case, mordcase, ja. 6 case. Vi fokuserar på 6 case, inte på mordcase. Och helt i teorin alltså, oberoende om Anneli Auer var eller inte var mördare, så är hela det här caset med barnen, pedofilin, våldsamma satanistiska ritualbrott helt sjukt.
Ja.
Helt sjukt att den finska staten har trott på det här. Anneli och pojkvännen dömdes. De satt sina straff. 10 år senare då vänds allt upp och ner. Det här är alltså 2023. Auerbarnen tar tillbaka sina berättelser. Ingenting av det de har påstått om sin mamma har hänt. De säger, minnen har planterats i dem av vuxna, experter, myndigheter och så vidare, har pressat fram de här svaren av de ledande frågor. Hur kunde rättssystemet begå ett så monumentalt misstag? Det är alltså ju det man tänker. Och vem bär ansvar för
det? Ja, misstag, det måste ju vara brott det också.
Ja, jag tänkte bara säga att det är ju inte alla barn som ens gjorde det här, utan den här äldsta flickan, Amanda, så hon höll ju hela tiden fast vid att ingenting har hänt. Mm. Det har inte varit något undulator upp i reven, det har inte varit något dildon på huvud. Ingen har slängt istappar på den här liksom pojken. Och hon hamnade in på förhör 12 gånger hos polisen och hon grät i domstol när hon måste vittna. Och de förkastade allt hon sa. De var bara sådär liksom att ja, du har motiv för att ljuga. Tänk att liksom vara kid och hamna i domstol och få höra att allt du säger är lögn.
Det är ju alltså alldeles fruktansvärt. Alltså en sak är vad som har hänt i en skokan eller jag år. Men det största brottet här är vad de har gjort till de här barnen.
Jo, jo.
Och speciellt den här Amanda. Det är den enda som nämns vid namn. Hon var alltså den som, alltså det äldsta barnet som också var med, alltså som ju hjälpte mamman. Alltså, när mordet hände så ringde hon. Hon var också i telefonen. De andra barnen var så små att de sov.
Ja.
Vänta nu, vi ska se här. Alltså, jag vill bara säga det. Boken kom alltså i mars 2025. Och den är skriven av journalisterna Rami Mäkinen och Matti Räme. Alltså den är jättebra skriven. Jag måste säga att jag alltså... Alltså jag njöt kanske 10 timmar. Nu de här 6 sista timmarna när det var mycket, alltså... Vad var det? Per Aukko och Tunkeminen.
Ja.
Alltså det var jättetungt. Alltså i något skede var jag bara säga, jag orkar inte med. Jag skrev till det och bara, jag orkar inte lyssna med. Och bara, vi kämpar oss igenom det här tillsammans.
Alltså, men jag tycker ju att, alltså den är jätteväl skriven, men jag tycker ju att dels det som du sa, det är lite som med Kebne, att den är inte så väl redigerad, för det kommer så mycket. Men ditt tips att lyssna på den med 1,3 hastighet, så det funkar bra. Ja. Då blir den här sexiga mansrösten liksom ännu mer sådär, ja, att man är sådär att kulla, berätta bara mer.
Ja, jag tror på dig. Det där, men alltså vad de har gjort i sin bok är alltså att de har fått liksom, det vill säga, sexualbrottsmålet hölls hemligt, och det här är inte alls någonting som man alltid gör med sexualbrott, men det här ville man att skulle vara hemligt eftersom det var barn och sexualbrott, och allmänheten fick knappt veta någonting om varför domen föll som den gjorde. Och då har då alltså Mäkinen och Räme, som har skrivit den här boken, de har fått tillgång och granskat det sekretessbelagda materialet. Mm. Och det har alltså aldrig gått igenom så här grundligt tidigare som nu. Och det andra som är viktigt att veta, att efter den första behandlingsomgången av Ulvila mordfallet så tog Auers bror kontakt, Anneli Auers bror, han tog kontakt med åklagaren och så berättade han chockerande berättelser om Anneli Auers barn. Anneli Auers bror och fru var fosterföräldrarna till Anneli Auers barn.
Aha!
Så det är brorsan som...
Nej.
Men nu ska vi ju nog säga att det är ju liksom, alltså det som jag tyckte var jätteintressant med den här boken överlag, det var ju inte egentligen alla de här liksom sakerna som sades, utan hur, alltså tanken att man ska tro på offren, så hamnar helt liksom i en jätteintressant punkt här, för det är ju det som har gått fel. Alltså polisen till exempel var oroliga för att psykologerna inte automatiskt lyssnar på barnen, och sen hamnar liksom psykologerna hamnar i en situation där de börjar tro på barnen, och alla har tänkt på barnens bästa och villa lyssna på vittnena. Yeah. Och det har lett till att allt har farit helt åt revan.
Det har weaponizats.
Ja, alltså det är ju liksom att, alltså, och det kommer ju fram i boken också, att liksom att man måste vara neutral i det här fallet. Mm. Och det har ingen lyckats med, för att det är barn.
Ja, just det.
Mm. Största brottet är ju att de alltså sekretessbelade den här rättegången.
Ja.
Men det där, du sa nu några grejer här, Adrian, men alltså bara för att kanske lyfta fram vad det de här barnen har berättat. Alltså 4 barn, de 3 yngsta berättade. Alltså att mamman och stora systern tillber djävulen. Och de planerar att bränna ner närliggande höghus med bensin. De går omkring med bomber. De berättar också att Auer och då Jens Kukka gav åt dem jättemycket alkohol. Och att de måste liksom dricka alkohol hela tiden. Alltså de är typ 20 år gamla. Alltså. Och det där... De hade också alltid en sex och de kissade på varandra. Det är mycket sånt här. Mamman tog i familjens yngsta barn i benet så här, så tvinnade henne så här runt huvudet, slängde henne i väggen och blodet sprutade. När de badade bastu så lyfte, det här tycker jag att det är spännande att man har trott på. Den lilla pojken berättade, när de badade bastu så lyfte mamma Anneli honom i pippelin och slängde honom i golvet. Och sen sa hon, äsch, synd att du inte landade på bastuaggregatet.
Och det gjordes ju alltså nog sådana här rättsmedicinska undersökningar. Det var bara det att alla barn hade liksom vissa skråmor. Ja. Och liksom sådana saker de, i anogenitaliska områden, vilket är ett ord som återkommer hela tiden. Så jag typ hör det i huvudet så fort som inte jag lyssnar på er. Och det är liksom, och det händer ofta.
Ja.
Men det är liksom alltså en sån här, alltså en sån här situation där läkare har hittat skråmor med typ en sån här ny teknik till exempel, där man har använt någon form av UV-ljus. Och så har man frågat barnen, varifrån har du fått de här skråmorna? Så har de inte kunnat svara.
Nej.
Och så har man tänkt att det är ett bevis på att de har blivit sexuellt utnyttjade. Och den människan som kan svara på alla skråmor de har på kroppen, och särskilt på ett barn, alltså det är ungen som inte har skråmor på kroppen, så den ungen är typ en bubbla.
Mm.
Det är så konstigt.
Det är så konstigt. Och liksom, sen det som jag också tycker att det är så märkligt alltså, att det är de här satanistiska dragarna. Alltså också att det är inte ens pornografiska pedofila brott, utan det är liksom sadistiska brott. Det är våldsbrott. Enligt barnen så sprang Anneli och Jens runt på gården med konstgjorda kukar som horn. De var nakna och samtidigt offrade de undulater och möss. Det är som en seriebok. Alltså ibland var man, det säger de ju, så att det var som att taget ur Kalle Anka. Alltså vissa av de här våldsgrejerna.
Alltså det, man känner kreativitet där.
De var kreativa.
Ja,
den där barnen är ju nog kreativa. Ja,
okej. Okay. No, 2023 gick de ut och sa att hallå, hallå, vi var manipulerade. Det här har inte hänt. Juridiskt är det här fallet ju otroligt komplext. Auer och Kuka söker resning, de vill få sina mål prövade på nytt. Barnen som under brottsprocessen står emot dem som offer ställer sig nu bakom deras ansökan. Alltså en helt ny vändning i en redan snårig rättshistoria. Men det där Anneli Auers barn har faktiskt nu sagt så här, vad om det inte skulle vara sekretessbelagt den här gången liksom, att allmänheten skulle få ta del i våra vittnen.
Right.
Och det där, man önskar att de ska öppnas för allmänheten. Och i boken säger de att om de inte går med på att öppna den här rättegången för allmänheten, då tror man nog att det bara finns en förklaring. Och det är liksom att dölja myndigheternas misstag.
Yeah.
Och mediernas misstag. För vi har ju bara liksom rapporterat det som myndigheterna har sagt. Vi har liksom inte granskat det. Utan vi har bara varit så här, okay.
Men det har väl inte gått att granska, för de har varit sekretessbelagda.
Så nu har jag förstått att det fanns en del som man har kunnat nog fått tillgång till.
Och det har inte liksom helt nagelfarit.
Jag måste också säga att jag tycker det är så märkligt alltså att den här boken, så den talas, man talar inte riktigt om den. Jag fick alltså leta med lykta och ljus för att hitta recensioner av den. Några tidningar har skrivit om den.
Det var också intressant alltså, för att nu, i och med att det här var mitt veckoslut, så alla människor som jag träffar, jag har varit på gym, jag har varit på dejter, så har jag tagit upp det här. Och det är ju intressant hur folk har reagerat.
Jag har varit samma, jag har också tagit upp det här med alla.
Ja, alltså vet du vad en riktig sådär panty...
Vi borde ha gått på dejt, så bara, Anneli Auer i timmar.
Alltså vet du vad är en panty dropper när man går på dejt? Du sitter där och talar om barnpornografi och bara är sådär. Liksom att, och det är inte pedofili, det är sadism. De tar dig på.
Det var jag sa det där.
Det var liksom, Och sen så är den här andra typen bara sådär.
Vad jobbar du med Jan?
Exakt.
Har du någon hobby?
Det är inte viktigt.
Ja.
Jens Kuka. Ja, men alltså det som alltså hände konstant åt mig när jag satt där och talade med människor, så det var deras reaktioner som var sådär att jag är inte intresserad, jag vill inte höra om det här.
Jaså.
Förutom en människa, som annars var jättetråkig, så hon jobbade på tullen och hade kontakter till polisen.
Oh my god!
Och hon talade om det. Hon var sådär liksom att det här är jätteintressant och liksom, vet du, vi får skylla på, vet du, porrin polisi. Mm. Och jag var sådär att okej, du har en sådär ganska marginell inblick i det här. Du har inte hört den här boken. Jag har hört den här boken. Ja. Nu ska det komma ännu.
Kanske inte ska prata så mycket där, du. Tog du jantelagen?
Ja, jag var bara, du ska inte tro att du är någonting. Du ska inte tro att du lär mig någonting
nu.
Och där så tog dejten slut.
Det som drabbar mig allra mest som läsare, som journalist, som mamma, som medborgare i rättsstaten Finland är hur Anneli Auer har behandlats och hennes barn. Hate, bilden av henne som skyldig, utmålad mördare, psykopat, hur hennes person liksom målades upp för att passa in i berättelsen om en brottsling. Den bilden lever dessutom kvar idag. Tack vare rättsväsendet och medierna dessutom. Och sen blir jag också livrädd när man inser hur enorm makt enskilda personer i vårt system faktiskt har och hur mycket de kan komma undan med. Anneli Auer ställs inför rätta igen hösten 2025.
Va?
Misstänkt för grova sexual- och våldsbrott mot sina barn. Högsta domstolen rev upp den gamla domen efter att barnen har tagit tillbaka sina vittnesmål och sagt att de har pressats att ljuga. Och alltså, riksåklagaren har nu gått ut och sagt att jo, ärende återvänder nu till domstolen. I januari redan så beslutade han att fortsätta väcka åtal i ärende. I maj, alltså helt för någon vecka sedan, lämnade han in en stämningsansökan mot Anneli Auer och Jens Kuka. Huvudförhandlingen börjar i oktober och beräknas pågå till februari 2026. Att vi kommer med bara.
Så det är en ny
anklagare? De öppnar fallet igen.
Ja, och det handlar inte om att det ska prövas på nytt, utan hon ska anklagas.
Alltså, jag tänker ändå så här, att det är väl bra för dem på något sätt, men att så här är gud så tungt. Men det är väl bra för barnen och för Anneli och Jens att liksom nu prövas det. Vi får se vad som man kommer fram till. Nu vill jag höra istället om Adrians porrvanor.
Ja, absolut. Vi ska ta det här kort och kraftigt som mina besök på Pornhub. Vad heter det? Ja, jag ska alltså börja då med att säga att som jag sa så har jag tillbringat en vecka med att konsumera content på Pornhub. Och jag har gjort det här för Svenska Yles räkning.
Bra. Skicka räkningen till eftersnack.
Nå, det...
Den är ju gratis i regel.
Ja, jag vet. Men tänk att du får betalt för att konsumera.
Jo. Porr.
Men Joel, du kom in på någonting jätteintressant. För det första jag tänkte fråga er är, vad gör ni på Pornhub?
Jag läser inte kommentarerna, kan jag säga. Jag tittar väl.
Jag läser terms and agreements.
Ja, du bara, am I 18 or older?
Ja, så stannar det där. Jag vet inte om jag är...
Okej, så ni håller er till...
Till porren alltså. Tittar, jag har aldrig tror jag läst kommentarsfält. Jag blev väldigt intresserad när du sa det.
Ja, no, det...
Rörliga bilder.
Rörliga bilder, och det förstår jag. Vi ska fortsätta också titta på den... coola med rörliga bilder på Pornhub. Men alltså, först och främst så ska jag ju säga då att Pornhub rent generellt är jag. Det är 38-åriga människor som gillar MILF och tycker om att göra det fort efter lunchen. Det är sådär.
Är det det som är Pornhub?
Det, alltså, förra året så var det liksom den vanligaste användaren och hur det användes. Sökordet MILF och sen var det liksom peak kring lunch, särskilt på söndag.
Så spännande.
Det är sant.
Ja, vilken tid äter folk lunch på söndagar?
Jag tror att det var där kring mellan 12 och 2.
Okej, tidigt.
Var det liksom bra? Ja, och liksom, jag rekommenderar alltså varmt att alla ska gå in nu på Google. Och sen kan ni skriva Pornhub 2024 year in review.
Ja, just det.
Och det kommer så intressanta grejer där. Liksom mexikaner, så de dröjer längst kvar i en film. Sen är det typ, till exempel Gen Z så tycker de om vertical content, alltså man håller telefonen helt lodrätt, vilket är sättet som Gen Z går omkring på stan också, med telefonen så här framför sig.
TikTok-orientering.
Exakt.
Ja.
Men vi ska gå vidare till alltså content då. Ja. Jag vill ju säga att alla som vill ha det här som vanligen talar som Pornhub, det vill säga pengar, porren, missbruk sånt, så kan ju varmt lyssna på Kias prata från 2023, 6 mars. Så då var det en jotto om Pornhub på sällskap.
Ja, jag berättade om Pornhub. Vad det är?
Och jag ska börja med att säga att jag inte minns hur jag hamnade på kommentarsfälten, men på något sätt så hamnar jag på BuzzFeed där de har en 15 topplista på de bästa kommentarerna på Pornhub. Mm. Jag rekommenderar också att ni ska kolla in det. Mm. Där är typ, det är safe for work, helt totalt.
Ja.
Och där finns det mest magiska man kan tänka sig.
Ja.
Där finns människor som under typ vad du filmar med Angela White som tar dig tvåan, så skriver de om att jag har just fria till min flickvän. Och jag är så nervös att jag kan inte röka, jag kan inte runka, jag kan inte sova. Jag måste tala med någon. Nu talar jag med er.
Varför skriver de alltså de här... Jag förstår inte. Varför använder man just Pornhubs kommentarsfält?
Nu vet du vad?
Som terapi.
Det var min fråga till er.
Aha.
Jag har...
Ja, men jag vet att Jakobstads hjälte här, han har ett svar.
Jag har en gissning.
Du är inte från Jakobstad, förlåt.
Jag är från Nykabi. Jag har en gissning och det är att... I stil med incelforum också, som jag har hängt på mycket i tiderna, i forskande syfte.
Förstås.
I stil med såna forum som är väldigt, ja, som är på andra sidan slöjan av sekretess. Eller, och inte bara sekretess, utan av vad som är paha. Alltså här får man kanske inte vara, det är ett naughty område på internet. På andra sidan, den slöjan öppnar också upp en möjlighet att bara säga whatever. Ingen kommer ta din kommentar från Pornhub och vara sådär, hej, du skrev så här nollo av dig, för du hittar den på Pornhub. Alltså det är man medger, man är tillsammans skyldiga på det där stället. Är min gissning. Förstår ni hur jag tänker då? Mm.
Du tänker dig att det är liksom lite som att titta på en porrfilm på bio. Om du ser din lärare där så kommer ingen att tala om det. För the mutual assured destruction.
Exakt. Ja, vad gjorde du där då? Vad gjorde du själv där? Så det gör någonstans det till ett safe space för sånt. Att, vara, att gå lite över sina egna gränser.
Okej, jag kan förstå dig i samband med den där kommentaren. Det är en intimitetsfråga. Mm-hmm. Jag tänkte ju på riktigt att det mer handlar om det här att den här människan är ensam. Det talar inte emot din incel-tanke förresten, för det finns mycket sånt. Alltså många kommentarer, nästan alla kommentarer är ju sådana här liksom, att du, otroligt red pill content grejer. Ja. Men sen kommer ju de här, liksom, de här stunderna då man bara stannar upp där det är någon som har skrivit en dikt. Liksom, det finns någon som...
Alltså det är så cool.
Det finns en som är så där, han bara mitt i allt berättar att han brukar använda, vet ni vad Eminem är?
Ja.
Alltså inte rapparen Eminem.
Eminem.
Ja. Ja. Att han brukar ha dem att slåss i gladiatorspel. Två stycken Eminems. Och den som vinner, den går vidare. Den kvalar vidare till nästa. Och de slåss. Och sen, när det finns bara en kvar, så skickar han den med ett följebrev till godisfabriken och säger please use this M&M.
Har du läst det här på Pornhubs kommentar?
Kulla, Kia. Kulla. Jag berättar åt dig nu vad Pornhub är på riktigt.
Ja, det är inte alls, jag blir inte alls så kåt.
Nej, men
blir den personen? Alltså är det,
men
är
jag
det,
blir
det
där.
Är det space för alla kinks? Alla kinks.
Det är för kinks.
Och för kinks kan se väldigt osexiga ut. Alltså det kan vara som, en kink kan man ju också, om man tar en lite bredare term, så kan man ju se en kink som ett specialintresse.
Jag gillar det här.
Ja, det är ett forum, ett agora för folks små egenheter och vad de gillar mest att göra, som ingen annan tycker om.
Okej. Jag skulle kunna förstå den förklaringen, förutom att då skulle min... Det blir en viss typ av reduktiv förklaring, för det är som att Pornhub i sig bestämmer att du måste vara kåt på det som kommer att finnas där.
Mm-hmm.
Men då kommer vi ganska smidigt in på videokontent som inte är porr. Här är ett förslag vad ni kan söka på Pornhub. Minecraft tutorials.
Just det.
Det finns mycket av det. Det finns ju en viss kontrapunkt här, om ni tänker er nu. Ni tänker en skärm. Och den är full med Pornhub.
Ja.
Och då finns det en video och så finns det banner ads där på båda sidorna. Ja. Och på banner adsen på båda sidorna.
Det är bröstvårtor överallt.
Kulla, bröstvårtor överallt. Det är folk som gör otroligt grafiska saker jättehårt och länge. Och glada är de när de gör det.
Mm. De är jätteglada.
De är jätteglada. Och så finns det liksom i mitten då den här saken som du har klickat upp.
Ja.
Och där så flyter kameran så där otroligt meditativt. Över ett grönt fält. Medan lugn elektromusik spelar.
Mm.
Och det byggs en sån här stuga som skulle kunna finnas på Kumling. Det byggs en jättefin legoklossig digital stuga. Och sen under den här stugan, som heter då How to build a lake house. Så är liksom den mest upvotade kommentaren är Boba Rossis maskulina This is what a man likes. Och den har 512 likes. Den där kommentaren.
This is what a man likes.
Kulla. Och jag håller med Boba Rossi.
Det är sant.
Jag håller helt med att det som jag vill se är Gud bygga en stuga på Kumlinge.
Jag börjar tänka på ifall det, man kan liksom... Sån är väl kanske en gängse användning av Pornhub. Att man lite syr ett pärl... halsband av...
En geisha-kula.
Visst i världen, ja. En sån, man gör en slinga av jag går från den här grejen till den här grejen till den här grejen till den här grejen. Man ser på en rad grejer, liksom.
Jag hör på dig, Jula, att du är en av mina people.
Och i mitten där skulle man kunna ha ett slags pausrum där man ser på en hur man bygger en lake house och sen går vidare. Alltså någon slags andhämtnings... situation.
Mm.
Det kan jag föreställa mig att det skulle fungera som.
Så nu tänker jag spekulera i hur du använder Pornhub. Du har en hel kväll med andningspauser. Det är
4 timmar planerat in.
Lite vila här emellan.
Ja. Lite
nu måste jag, nu måste jag lite vila.
Ja.
Se på något annat.
Tvätta händerna.
Byter inte sajt. Man kan hållas på samma sajt och sen, nu måste jag nog se på något helt osexigt.
Ja, alltså men det finns Minecraft tutorial.
Ja, nej, men jag menar, alltså, förstår ni vad jag menar? Att man liksom, där finns ett litet, en liten respit och sen går man vidare.
Ja, alltså jag förstår helt vad du menar, förutom att jag förstår sen kort och kraftig man. Så jag brukar ju inte sitta där med mina, liksom, jag känns ju otroligt i min katolska själ.
Ja.
Att så fort som jag är klar, så då ska det bort, då ska det raderas. Mm. Jag ska glömma bort att jag har en sexualitet överhuvudtaget. Mm. Det här säger jag ju också på mina dejter. Men alltså, det som jag tycker att är jätteintressant med det som du tar upp är att Pornhub fattar ju inte vilken guldgruva de har här.
Nej.
För du hittar inte det här om inte du vet vad du ska söka på.
Men hur fan har du fått reda på att det här är guld, det här finns guldet?
Kia Svetihin, om jag blir anställd av Svenska Yle så gör jag mitt jobb.
Ja. Mm.
Vet du, jag har suttit dygnet runt.
Han har sitt hela Pornhub.
Jag letar efter ämnen.
Jag har sitt alla 780 gigabit per dag värt av uppladdningar på Pornhub. Du skulle veta hur håriga handflator jag har. Jag lyfter dem från bordet för att de är så håriga. Det är så jobbigt. Det är så jobbigt. Om något barn lyssnar på det här så borde ni ha slutat för länge.
Fingrarna på täcke, Adrian.
Ja, jag kan göra allting med fingrarna på täcke. Det går helt bra som
okay.
Ja. Okay. Sen, okay, det kommer nästa grej. Då, för det finns alltså en legendarisk användare vad gäller just Pornhubs finaste bitar.
Yeah.
Och det är någon som heter Ryan Creamer. Och det ska ni också söka på. Tyvärr måste ni gå in på Pornhub då. Det är ett ord, Ryan Creamer.
Mm-hmm.
Och han slutade ladda upp för ett år sedan. Han var som mest aktiv för 7 år sedan. Han ser ut som solsken. Han har liksom en så här, han är röd lätt kärlek. Det är vad han är. Han har blåa ögon, han har på sig en kragskjorta, en pullover. Alltid ser han ut på samma sätt. Han har på sig vita Adidas All-Stars.
Ja.
Han har en film, 20 sekunder lång, som heter Disinfecting the Couch. Och det är en grej som jag tänker att alla som har tittat på porr borde förstå vad man gör.
Ja.
Det är alltså han som hela tiden tittar in i kameran med ett otroligt innerligt leende. Och så håller han på då att liksom fixa en ledarsoffa.
Jag älskar det här.
Alltså du ska tänka dig.
Alltså man blir så pilsk.
Det kommer alltså, först kommer det här reklamen för Brazzers.
Ja.
Där det är liksom stånkjud och allting. Och så kommer Pornhubs lilla trumsolo. Gud Joel, jag älskar att du är här i studion med mig just nu. Alltså jag har en egen drum machine. Det var exakt Pornhub. Det var fucking Pornhub. Alltså, och grejen är den, efter det, klipp till den här mannen som utan något ljud, alltså man hör bara hans fötter. Som lite på den här heltäckningsmattan rör sig där. Så håller han på att bara titta in i kameran och fortsätta. Och så är det slut.
Torkar den så, alltså vad heter det? Desinfierar den soffa.
Kyllä. Ja. Det finns video på honom där han håller på att titta på molnen med Mia Malkova. Som är en porrstjärna. Mm-hmm. Det finns video på honom där han läser ur Shakespeares jag. Alltså ur Shakespeares, vad heter det?
Otello.
Där han försöker vara jago. Det är en jättefin läsning. Han är så med. Alltså, han är så med.
Han är immersed.
Han är immersed. Och liksom, och jag skulle vilja att ni skulle sluta skratta. För jag försöker ju dela någonting jättefint med er.
Mm.
Och det här också, när man ser honom. Så, alltså de kommentarerna han får är ju bara kärlek. Det är ju bara människor som säger så att you did not capture Othello, but you captured my heart.
Just det. Just det. På tal om att det är fint, får jag challengea den Creamers videor. Finns det en tanke, jag slås av en tanke av att det här skulle kunna vara ett korståg. Alltså att rensa Pornhub. Att flöda över det med non-sexual content.
Alltså grejen är ju den att
det skulle kunna vara en strategi för att liksom städa upp sajten, att det blir mer och mer. Jag bygger Lego, jag spelar Minecraft, jag städar hemma.
Skulle det finnas en baktanke, skulle det vara en movement, skulle jag hålla med dig? Och grejen är ju den att just Ryan Creamer, så han är ju helt klart medveten om vad han gör.
Ja.
Att det är liksom hans grej är wholesome porn. Och det finns ingen porr.
Nej.
Men det är jätteroligt för människor att ta del av det. Och jag tänker mig att det kan inte egentligen vara en movement. För det nästa exempel som jag kommer att komma är mitt nästa tips och möjligtvis mitt sista tips då åt er. Så det är att ni ska gå in på Pornhub och sen så ska ni göra en sökning på Introduction to Python.
Kodningsspråket?
Kulla! Vet ni hur jag fick veta det här?
Du har sökt Python i Pornhub-sökfält?
Nej, alltså inte sitter jag ju där och bara bruteforcear min väg genom alla ord jag kommer på. Alltså jag har ju plockat från olika håll. Det här var faktiskt en av mina dejter som sa att man kan lära sig koda på Pornhub. Och då var jag sådär att jag måste ju. Jag måste ju. Ja. Alltså jag håller ju på att mista mitt jobb som författare. Jag måste lära mig att koda.
Ja.
Och så går jag in och så gör jag den här sökningen. Och så ser jag att för 4 månader sedan så är det en person som har laddat upp då. Det kommer upp då en helt sån här PowerPoint-aktig sida. Där det finns olika ikoner. Och sen är det en medelålders indisk man som helt bara så där liksom, today we will be talking about how to code in Python. Och sen...
Och det är det.
Och det är 9 minuter värt av content. Det är det han gör, medan runt omkring honom finns det här som är Pornhub för alla andra människor.
Ja.
Och kommentaren är, thank you, sir.
Ja.
Det är för mig. Liksom, alltså det är inte ens alla på YouTube som tackar.
Nej, så är det inte.
Det är inte alla på svenska YLE som tackar.
Nej.
Nej, faktiskt det här nu under tiden när du har pratat, funderat, varför gör man så här på det här kommentarsfältet? Och då tänker jag ändå att om 10% av all datatrafik över internet är porr eller folk som tittar på porr, eller att Pornhub är större än Netflix, Amazon och TikTok typ tillsammans, det är en av världens mest besökta hemsidor, 10:e mest besökta webbplatsen i världen, 115 miljoner besökare per dag. Nu är det väl där man vill lägga sina tutorials. Alltså där folk är, och folk
trafik,
är i porn, på Pornhub.
Ja.
Även om alla säger att de inte är,
ja, precis,
så är de ju där.
Ja, men alltså jag tycker ju det, för jag har hört andra förklaringar också, och vi börjar närma oss sluta här, men det andra för, liksom jag har hört andra förklaringar. Den ena är att Pornhub betalar bättre för uppladdningar. Alltså, eller liksom hur det nu funkar för per
monetization
klick.
Är bättre.
Ja, monetization är bättre. Mm. För att jag till exempel, som sagt, som jag har sagt flera gånger nu, om inte du vet om de här sökningarna, så kommer, det finns ingen, om du trycker på typ den här sidobalken där det står typ att du anal Japanese bukake, vad det nu står, så där står funny. Trycker du på funny så kommer inte de här sakerna. Nej. Utan det är porrfilmer som på något sätt är roliga, haha.
Algoritmen är upptagen med annat.
Ja, alltså den försöker ge dig vad den tror att du vill ha.
Ja.
Vad jag försöker säga är att det finns alltså en del att vi kan vara mänskliga via Pornhub genom att motarbeta algoritmen. Vi kan hitta de här små guldkornen som jag har gett er idag. Och det är det jag försöker säga nu, att när ni ska fira midsommar, så gå in på Pornhub.
Jag måste skäla Joels uttryck, vaska fram gulden i bajsvassen.
Ja, precis.
Det var ett fint uttryck. Jag säger stort tack till dig, Adrian Pereira.
Tack så mycket, Kia.
Stort tack till dig, Joel Forsbacka.
Tack.
Jag heter Kia Svetin, det här sällskapet. Hej då!